När vi nu håller på och läser i Johannes första brev så ska vi göra en liten utvikning, en liten parentes. Ty det är många som läser det brevet och har de inte varit deprimerade förut så blir de det då. Och den som har lite erfarenhet av själavård bland hemmasöner vet att det är många som kommer med tredje kapitlet från sjunde versen och framåt några verser, 7-10. Det är den traditionella texten för deprimerade kristna. Så vi ska ta den med en gång. Första Johannes brev, kapitel 3, verserna 7-10. Mina barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig, liksom Kristus är rättfärdig. Den som syndar är djävulens barn, ty djävulen har syndat ända från början. Men Guds son har uppenbarats för att utplåna djävulens verk. Den som är född av Gud syndar inte, ty Guds säd förblir i honom, och han kan inte synda eftersom han är född av Gud. Så blir det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens. Den som handlar orättfärdigt tillhör inte Gud, ej heller den som inte älskar sin broder. Ja, hur känns det? Ofta så klarar vi livhanken bara genom att ta ett litet skutt över de där verserna. Och så finns det de som inte klarar att ta det skuttet utan de kommer till själavård istället. Och så säger de så här att jag kan ju inte gärna vara Guds barn, jag syndar ju. Den som är Guds barn, han kan inte synda, står det, det kan jag. Men dessvärre jag gör det också. Så loppet måste ju vara kört för min del. Och det här kan ju bli bottenlöst allvarligt. Det kan ibland vara en fråga om liv och död. Vill du säga? Ja. Det här är ju alltså några verser som har missbrukats till att man gör sig en syndfrihetslära. Och allting går ju att bevisa med bibelord. Inte minst om man bara tar ett bibelord ur sitt sammanhang. Hans pris ska ständigt vara i min mun. Jag menar, det är ju ingen bibelvers som handlar om att snusa, eller hur? Utan ibland är det ganska viktigt att man förstår, vad ska vi säga, en text i dess helhet. Och för att man ska hjälpa människor som kommer med de här verserna i högsta hugg, så måste man förstå vad själva brevet handlar om. Vad är det Johannes är ute efter när han skriver sitt brev? Och det kan man få en liten vink om man läser sista versen. 5 kapitlet och 21 versen. Mina barn, var på er vakt mot avgudarna. Eller avgudar, står det bara i ny översätt. Johannes vill höja vaksamheten i Guds församling. Och när man har sett det så kan man börja läsa resten av brevet och hitta samma varning gång på gång, gång på gång. Så vi tar 3 kapitlets 7 vers som vi läste nyss. Där står det så här. Mina barn, låt ingen föra er vilse. Se upp. 4 kapitlets 1 vers. Mina kära, sätt inte tro till alla andar utan pröva om det kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Så kan ni se vilken ande som är Guds. Varje ande som erkänner att Jesus Kristus har kommit till mänsklig gestalt är från Gud. Men den ande som förnekar Jesus är inte från Gud. Det är antikrists ande som ni har hört ska komma och som redan nu är i världen. Men ni, mina barn, är från Gud och ni har besegrat de falska profeterna, till han som är i er är större än han som är i världen. Det kommer från världen och därför talar de som världen och världen lyssnar på dem. Men vi kommer från Gud. Den som känner Gud, han lyssnar på oss. Den som inte kommer från Gud, han lyssnar inte på oss. Så kan vi skilja mellan sanningens ande och villfarelsen. Johannes har ett ärende med det här brevet. Och det ärendet är att varna för antikrist. Att beskriva vad antikrist kommer att vara för en figur. Så vi kan känna igen honom när han dyker upp och säger, ja men det där är ju antikrist. Så som vi läste igår i andra Thessalonikerbrevet, när den laglöse träder fram med många under och tecken, då blir det trångt runt omkring. Och då kommer många att stå där och säga, undrar om inte detta är Kristus. Och Jesus säger, om ni får höra att jag skulle vara ute i öknen så gå inte dit. Om ni får höra att han är i kammaren, gå inte dit. Ty som blixten när den lyser från öster ända till väster, så är det på människosonens dag. Men innan han kommer ska det komma en som säger: jag är Kristus. Och han är det inte. Han är antikrist. Vi tittar i andra kapitlets 18 vers. Mina barn, detta är den sista tiden. Ni har hört att en antikrist ska komma. Och nu har också många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att det är den sista tiden. De har utgått från oss men hörde aldrig till oss. Ty om de hade hört till oss hade de stannat hos oss. Men det skulle avslöjas att ingen av dem hör till oss. Ni däremot har blivit smorda av den heliga ande och känner alla sanningen. Jag skriver heller inte att ni är okunniga om sanningen, utan att ni känner den och vet att ingen lögn uppstår ur sanningen. Vem är nu lögnare om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Det är antikrist som förnekar fadern och sonen. Den som förnekar sonen har inte heller fadern. Den som erkänner sonen har också fadern. Bevara det ni har hört från början. Om det ni har hört från början finns i er, förblir också ni för alltid bevarade i sonen och i fadern. Och detta är vad han själv lovade oss, det eviga livet. Jag skriver här till er om dem som vill bedra er. Men i er förblir den smörjelse som ni har fått av honom, och ni behöver ingen lärare, ty hans smörjelse undervisar er om allt. Den talar sanning och inte lögn, gör som den har lärt er, förbli i honom. Ni behöver ingen lärare. Låter ju lite lustigt, jag kanske skulle packa och åka hem. Lärarlösa klasser som det heter. Ja, det betyder ju inte att var och en är så jag höll på att säga vansinnigt uppfylld med den heliga ande som man är sig själv nog. Gud har i sin församling satt in apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare. Men antikrist ska träda fram. Det här är ett signalement på honom. Han kommer att träda fram och säga det att han är så till den grad lärare. Så du och jag, vi kommer inte begripa ett smack. Han kommer att säga att han är den enda som verkligen kan höra vad Gud säger. Och du stackars arma plattfoting kommer aldrig att komma upp till hans nivå. Utan det är bäst att du håller käften och lyssnar och gör som han säger. Ett anspråksfullt andligt ledarskap. Och som med sina profetiska anspråk kuvar och tvingar människor till underkastelse. Och som gör anspråk på att i sin profetiska utrustning få ersätta dig och ditt självständiga tänkande. Gå inte på det, säger Johannes. I dig finns smörjelsen, den heliga ande. Och det betyder att någon sån lärare behöver inte du. Han kommer att förneka att Jesus är Kristus och kommer samtidigt att utställa sig själv fram som Kristus. Och det där är ju det som Johannes lägger ut i den texten i fjärde kapitlet som vi läste nyss. Där tror jag att den andra versen, fjärde kapitlets andra vers, är nyckelversen. Och där tror jag nästan att jag ska hellre läsa ur 1917 års översättning som är ordagrannare. Därpå skolen i känna igen Guds ande. Var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus kommen i köttet, han är av Gud. Ty antikrist kommer att ställa sig framför människorna och säga att han är reinkarnationen av Kristus. Han kommer förvisso inte ha satt sin fot på Olivberget så det har rämnat i två delar som det står i Zakaria 14. Men han kommer att säga att han är reinkarnationen av Kristus. Det här har lite att göra med vilken syn på människan som vi har. Spiritisterna säger att människan är bara sin egen ande. Kroppen är ett ointressant fodral, ett tillbehör som människans ande kan flytta in i med jämna mellanrum, nytt fodral, nya kroppar och så vidare. Kör man med den hinduistiska varianten av spiritism så kan människans ande dessutom flytta in i kossor och flugor och myror och allt möjligt. Andra spiritister håller sig till människor enbart. Det spelar ingen roll. Människan är stoft. Kroppen är alltså inte ett fodral, ett tillbehör, utan är människan. När det nu talas om Jesus så är det inte så att han är någon sorts himmelskt väsen som nedstigit i en människa och låtit sig på det sättet inkarneras. Utan han har låtit sig födas som människa. kroppen är hans. Och det här kan ju verkligen låta som påvens skägg, eller hur? Men vänta ska ni få se vad viktigt det här kommer att bli. Det här är morgondagens grej, förstår ni. Vi kommer att få höra många teologier. Här kommer att hända mycket som kommer att handla om just detta att människan bara är sin ande. Och vi ser ett litet skymningsmörker av detta redan. Jag ska inte säga gryningsljus utan skymningsmörker. I uttryckt att människan är en ande som har en själ och bor i en kropp. Pytsan heller. Människan är en kropp med livsande. Och det kan ju låta fullständigt som teologiskt hårklyveri när vi tar upp det här. Ändå säger Johannes, det är på detta vi ska kunna känna skillnaden mellan det äkta och det falska. Ty om människan bara är ande så ligger fältet öppet för spiritism. Och jag säger inte att detta är en medveten tanke hos någon som idag förkunnar att människan är en ande som har en själ och bor i en kropp. Jag säger fältet ligger öppet för någonting som kan komma nästa vecka, nästa månad, om ett decennium. Här måste vår vakthållning vara maximal. Och det är det Johannes varnar för. Därför att han vet att antikrist kommer att ställa sig fram och säga sig vara den reinkarnerade Kristus. Och på vägen dit kommer, så att säga, den spiritistiska teologin att på olika sätt ställa till med mycket galenskap. Den behöver inte vara medvetet spiritistisk, men den har spiritistiska källflöden. Och därför måste vi vara vaksamma här. Vi kan inte hålla på och härja med varandra för varenda liten avvikelse i läran. Vi kan ju ha ihjäl varandra över olika dopsyner och nattvardssyner och ämbetssyner och allt möjligt. Det har vi ju rik erfarenhet av. Vi måste ha djup respekt för varandra på många punkter. Men Johannes drar en gräns och säger här. Här börjar det bli farligt. Här måste vi vara vaksamma. Just här. Och det är därför han skriver brevet. Vi måste förstå vem antikrist är och vad han kommer att säga. Och det är i det läget man ska läsa det tredje kapitlet. Därför att de tre första verserna där, de talar om vår situation. Vi är inlämmade i Guds barnaskara, men Gud är inte färdig med sitt verk i ditt och mitt liv. Alltså behöver vi fortfarande rena oss så som han är ren. I hans renhet måste vi ständigt rena oss på nytt. Ända till den dag vi får se honom sådan han är, till den åsynen kommer att förvandla våra liv. Men nu handlar ju inte brevet om oss, utan det handlar om antikrist. Och därför så börjar Johannes och liksom tala om att antikrist kommer att tillåta synd i sitt liv. Man kommer att kunna känna igen att detta kan ju inte vara Kristus, han syndar ju. På något sätt kommer han att ha en sån fantastisk förmåga att dupera sin omgivning, denne man när han dyker upp. Att han tycks kunna synda öppet. Utan att någon liksom vågar ställa sig upp och säga, men det där är ju synd. Det kan ju inte vara Kristus det här, vad är det för dumhet? Karn skyndar ju. Tydligen har han liksom, när han dyker upp, så fullständigt tagit tankeförmågan ifrån folk genom att säga att han är den enda som kan tänka åt dem. Vi har ju Hitler som ett avskräckande exempel i det förgångna, men jag menar, det här kan ju upprepa sig i större skala. Tekniken förfinas ju hela tiden. Och om man då bara behåller lite grann av sans och måtta och lite grann av förmågan att bedöma, så kan man ju säga, men han står ju för öppen ridå och syndar, karl. Detta kan ju inte vara Kristus. Och det är det Johannes vill säga med de här verserna, att den som är född av Gud syndar inte. Det han kommer att ställa sig fram och säga att han är mer född av Gud än någon av oss andra. Och då kommer vi att stå där och säga, men kära hjärtanes karl syndar ju. Och det verkar inte ens som han sörjde över det. Och det är ju också så att när vi får se honom sådan han är, så kommer ju inte vi att synda heller. Och så upptäcker vi att det gör vi kanske i alla fall. Ja, men det kan ju inte vara Kristus. Och den synd som han tillåter sig blir tydligen att han kan hata sin broder. 11 versen, 3 kapitlet. Ty detta är budskapet som ni har hört alltid från början, att vi ska älska varandra. Vi ska inte likna Kain som var den ondes barn och slog ihjäl sin bror. Varför slog han ihjäl honom? Därför att hans gärningar var onda medan broderns var rättfärdiga. Bröder, bli inte förvånade om världen hatar er. Vi vet att vi har gått över från döden till livet, hur vi älskar våra bröder. Den som inte älskar är kvar i döden. Den som hatar sin broder är en mördare, och ni vet att ingen mördare bär evigt liv inom sig. Och vi tänker omedelbart att jag kanske kunde älska min broder ännu mera. Vem kan inte det? Det är en bra grej om du vill så ut lite splittring och anklagelse i församlingen som du tillhör. Ska jag lära hur man gör? Du ska bara gå omkring och liksom stöta på folk och säga det att du kunde älska lite mera. För det kan man alltid göra. Du är så kärlekslös, det är en bra anklagelse. Den går alltid hem. Det var en parentes. Ta det inte för allvarligt. Men här har vi alltså en som kommer att slå ihjäl kristna bröder och systrar. Det är kanske den synd som blir allra mest uppenbar. Vi lämnar antikrist åt sitt öde. Men vi håller fast vid det som var grundtanken för den här dagens bibelläsande, nämligen att Kristus är vår rättfärdighet. Och att ju mer han blir levande för oss, desto mer förvandlas vårt liv till likhet med honom. Johannes 5 kapitel, Johannes evangelium. Här är ju ett samtal mellan Jesus och judarna som Johannes skriver. Och det handlar ju då om vem Jesus är. Vi hoppar in i 36 versen, Johannes 5 och 36. Läser kapitlet ut. Jesus säger: men jag har fått ett starkare vittnesbörd än det Johannes gav. Ty det verk som fadern har gett mig i uppdrag att fullborda, just det som jag utför, vittnar om att fadern har sänt mig. Och fadern som har sänt mig har själv vittnat om mig, men ni har aldrig hört hans röst eller sett hans gestalt. Och ni har inte behållit hans ord, eftersom ni inte tror på honom som han har sänt. Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att det kan ge er evigt liv. Just dessa vittnar om mig, men ni vill inte komma till mig för att få liv. Människors ära vill jag inte ha, men jag har förstått att ni inte har någon kärlek till Gud. Jag har kommit i min faders namn och ni tar inte emot mig, men kommer någon i sitt eget namn så tar ni emot honom. Hur ska ni kunna tro, ni som vill bli ärade av varandra och inte söker äran hos den enda guden? Tro inte att jag ska anklaga er hos fadern. Den som anklagar er är Mose, han som ni har satt ert hopp till. Om ni trodde på Mose skulle ni tro på mig, ty det var om mig han skrev. Men om ni inte tror på vad han har skrivit, hur ska ni då kunna tro på vad jag har sagt? Jesus talar ju nu till sin samtidsfromma. De som kanske kunde hela gamla testamentet utantill, eller åtminstone stora delar. Och så säger han: ja, visst läser ni i skrifterna. Men vad letar ni efter? Vad letar ni efter? Jo, säger han själv, ni letar i skrifterna efter hur ni ska bära er åt för att få evigt liv. Och det ni letar efter är ju egentligen bara er själva. Ni har aldrig letat efter fadern. Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att det kan ge er evigt liv. Och så säger han, skrifterna vittnar om mig. Och om ni hade letat i skrifterna efter vem Gud är, så skulle ni känt igen mig när jag nu står här. Men jag hade egentligen aldrig varit intresserad av vem Gud är, utan jag har varit intresserad av hur ni skulle göra. Och tänk vad lätt det är att vi ramlar i samma grop. Och vi har egentligen mycket större frestelser till och med än vad de hade. Vi ska läsa nu i skrifterna för att se hur vi ska få väckelse. Nu ska vi läsa för att riktigt förkovra oss i detta med det sjukas helande. Nu ska vi läsa för att se hur man gör mission. Vi läser för att hitta oss själva. Visst gör vi det? Någon som inte känner igen sig? Det värsta är ju att det är det vi gör. Och så blir vi lite irriterade på Gud därför att det inte finns någon riktigt bra teologi om helande. Varför finns inte de där 10 handgreppen som vi önskar oss? Varför ska vi behöva sitta här och plocka en vers ur Jakobs brev och 2 verser ur Romarbrevet och några strofer ur evangelierna här och lite Jesaja 53 och krydda med någon bit ur Hebreerbrevet? Varför kan det inte stå rakt upp och ner om man gör? Därför att det inte är det går ut på. Bibeln är Guds dagbok som du och jag får tjuvtitta i. Det är fint att få läsa en annans dagbok, eller hur? Och det kan ju ofta vara det allra djupaste sättet att lära känna en person. I sin dagbok skriver man ju de, vill jag på säga, privataste tingen. Och det har ju faktiskt Gud gjort i sitt ord. Han delar mycket av sin glädje, han delar mycket av sin smärta, han delar sina tankar om framtiden. Han talar om hur det var i tidens början, han talar om hur det ska vara vid tidens slut. Vi får läsa om hans ångest i Getsemane, vi får läsa allt möjligt. Hans frestelser. Och där sitter vi och läser liksom bara med den enda tanken, hur ska jag nu bära mig åt för att få ut och dela detta? När vi istället kunde läsa med tanken, nu har jag ju en sportslig chans att få veta vem man är. Jesus talar om att det här är en fråga om ära. Han säger, människors ära vill jag inte ha. Och så säger han, hur ska ni kunna tro, ni som vill bli ärade av varandra? Ni som inte söker äran hos den enda guden, ett ganska svåröversättligt grekiskt uttryck. Därför att det är så att säga en dubbelbetydelse i det där. Den som med sitt liv vill ära Gud och inte sig själv, honom kommer Gud att ära. Så att söka Guds ära istället för sin egen, det betyder att bli ärad av Gud. Men den som blir ärad av Gud är alltså en som inte frågar efter att bli ärad. Det är lite lustigt. Man kan inte låta Gud få all äran därför att man själv till sist ska få den. Den gubben går ju inte med Gud. Han ser ju våra hjärtan. Alltså innehåller, vad ska vi säga, sund kristendom. I alla lägen frågan, vem är Gud? Och vi kan ju bara ta en enda praktisk konsekvens av det här. En stor och viktig sådan. Och det handlar om att pröva budskap. Predikningar, bibelstudier, profetier, allt. Den första grunden i vårt prövande handlar inte om att febrilt leta efter bibelord som ska styrka eller förkasta. Det blir en senare fråga. Grovsorteringen bygger på frågan, vad är det för Gud som nu finns i det här budskapet? Vi antar att du hör en förkunnelse som handlar om att Gud är inte villig att svara på bön om du inte är sprickfritt säker på att du kommer att få allt vad du ber om. Så är det ett budskap som handlar om bön. Men det handlar ju också om Gud. Och trots att budskapet handlar om bön så tecknar det ju en bild av vem Gud är. Man kan börja ställa sig, men är det den Gud jag har lärt känna nu? Och så blir man lite undrande. Och sen kan man börja leta i skriften. Och så hittar man i Efesierbrevet 3:20 där det står att han ger långt mer än vi kan tänka eller begära. Ja, men så skönt, säger vi. Nu fick jag barnaskapet tillbaka. Oavsett vad vi predikar om så talar vi ju alltid om Gud. Även om vi predikar vi kan ta första Korinthierbrevet 11 om att kvinnan ska ha en hatt på huvudet och profeterar till exempel. Vilken text du än tar och börjar att utlägga den så talar du ju om Gud. Och även om du inte i klartext börjar tala om vem den Gud är som säger att kvinnan ska ha en hatt på huvudet, så är det ju väldigt viktigt när du utlägger den texten att du utlägger den på ett sådant sätt så att man kan känna igen Gud. Därför är det ingen konst att predika över den texten och tala om hur oerhört viktigt det är att kvinnan har en makt på huvudet för änglarnas skull tills alla går omkring med hucklen och hattskrollor. Men om man samtidigt så att säga fördunklar bilden av vem Gud är, så må ju alla hattarna flyga och fara, eller hur? Därför att då har man ju på något sätt tagit bort det enda nödvändiga, nämligen vårt medvetande om vem han är. Ty det är i det medvetandet som han är min rättfärdighet, och det är i det medvetandet som så att säga det nya livet pulserar i mig. Om jag för huvudbonaden skulle fördunkla det för min omgivning, så har jag ju alltså verkligen inte fört Guds rike framåt. Förstår ni? Och det här är ju oerhört viktigt när man sitter i ett själavårdssamtal med en människa. Att man hela tiden tänker efter. Att det jag ska kommunicera nu med den lidande eller hjälpsökande människan är liksom inte bara, vad ska vi säga, en sorts kneplösning på hans problem och situation. Utan måste hela tiden vara medveten om att både på och mellan raderna serverar jag en gudsbild. Och det är egentligen den som innehåller hjälpen. En aldrig så fiffigt formulerad hjälp med en falsk gudsbild bakom kan hjälpa idag, men den skälper imorgon. Och så kommer vederbörande och säger, jag kunde inte behålla mitt helande. Omvänt är det naturligtvis också så att man som själavårdare har stor anledning när man sitter i ett samtal att kanske tänka efter, denna människa som söker hjälp, vad har han för en gudsbild? Vem är Gud i hans ögon? Vilka slöjor skymmer sikten för honom? Och att kanske få just fästa uppmärksamheten, så att säga, på gudsbilden bortanför problemen. Det av naturliga skäl börjar man som regel en själavårdskontakt genom att tala om det som har drivit personen att söka hjälp. Men när personen formulerar sitt behov och sin situation, så får man ofta anledning att liksom tänka efter. Vad är det för en bild av Gud han tecknar när han talar om sin egen situation? Och ibland kan man få liksom föra in samtalet på den punkten. Har du förstått vem Gud är? Är det inte en oerhört mörk och egendomlig bild du tecknar av Gud i det du nu säger? Det finns ingen skam, det finns inget hot i detta. Men tänk om det är så att en viktig del av din fastlåsthet beror på att du väntar dig att Gud är något helt annat än han är. Och ofta kan man tydliggöra det här med en liten bild genom att lite grann hänvisa till våra vardagliga erfarenheter. Det finns något som heter misstänksamhet. Eller ska vi kalla det misstro? Om jag lider av misstro så väntar jag mig ont ifrån min omgivning. Eftersom jag är övertygad om att alla kommer att svika mig, så behandlar jag därför omedvetet eller medvetet från början alla som svikare. Åtminstone som tänkbara sådana. Jag lämnar inte ut mig åt dem. Ska vi överhuvudtaget prata så pratar vi om vädret. Jag signalerar både med det jag säger och med hela min kropp att jag inte litar på dem jag möter. Och när man gör det så börjar människor bete sig lite konstigt, eller hur? De blir osäkra och kanske lite rädda och kanske också lite misstänksamma. Vem kan inte bli det? Sånt smittar ju. Och efter ett tag så drar sig människor undan eller gör något annat besynnerligt. Och den misstänksamme säger omedelbart, ja, det var ju det jag visste. Du är som alla andra. Den misstänksamme har en allt för mörk bild av människorna omkring honom, eller hur? Och det leder till att han släpper aldrig in någon i sitt liv. Ingen människa får chansen att bevisa kärlek till den misstänksamme, för han kommer aldrig så långt. Utan när den andra förgäves har försökt att dela med sig av sin vänskap eller sin kärlek utan att lyckas, så drar han sig efter ett tag och får med sig i nacken när han går uttrycket, var det jag visste. Och så här är det också med Gud. Det är därför det heter den rättfärdige ska leva av tro, inte av misstro. Det är inte så att Gud blir förfärligt förolämpad och arg och sur och rasande om det som vi tvivlar. Att alla tvivel måste förträngas med alla tillbudstående medel, inte alls så. Det är bara det att om Gud ska få chansen att visa oss sin kärlek, så måste han faktiskt bli insläppt. Och insläppt som en vän. På det förtroendefulla sätt som man gör med en som man litar på. Därför är det en viktig del av en själavårdskontakt att man gör sig en föreställning om den andres tankar om Gud. Ibland när man tycker att, men älskade vän, detta kan ju inte vara Gud, så kanske man får ta upp det i samtalet. Var har du fått dina tankar om Gud ifrån? Och stämmer de nu verkligen med verkligheten? Skulle du inte leva i ett annat mått av trygghet om du verkligen kände en Gud som är god och bara god? En som är ljus och inget mörker? än hos, ingen växling, hos vilken ingen växling sker mellan ljus och mörker. Jo, det kanske skulle förlösa mycket trygghet och just därigenom på sikt mycket rättfärdighet. Ett annorlunda liv. Det är evigt liv att lära känna Gud.